ser och hör och tar in utifrån kan ju faktiskt skada oss på olika sätt. Vi får höra så mycket hemskt som sker och det blir en inre oro i oss. Vi blir också attackerade med väldigt mycket krav, hur vi ska vara och tänka och tycka. Och vi bedöms oftare efter prestation än efter person. Så känslan av att inte duga, den blir allt vanligare, har vi förstått. Och man flyr in till alla möjliga aktiviteter som ofta bara ger lite mer krav att leva upp till. Och resultatet blir ju att människan inte mår så bra. För det skapar en hel del inom oss. Destruktiva tankar, negativa känslor, självförakt, sorg, bitterhet. Ett inre kaos som kan förstöra våra liv. Men i den här texten som jag läste så presenterar vår Herre och skapare sin räddningsplan för oss. Men han gör det på ett lite annorlunda sätt. För hela beskrivningen om rustningen som finns i vår text kan egentligen sammanfattas i ett enda ord. Kristus. Till honom har vi fått del av all den himmelska världens välsignelse. Och nu avgör vi själva om vi vill ta på oss rustningen. Den finns där, den är tillgänglig för var och en, men beslutet är vårt. Och därför börjar Paulus med att uppmana oss. Ta på er rustningen. Jag tror du kan ta bort den här hemska soldaten. Ta på er rustningen, för livet kan liknas med en strid mot allt som vill såra oss. För att kunna bära en rustning så måste du först ha en livklädnad underst. Och i vårt bildspråk så står det för det nya livet i Kristus. Det får du när du föds in i Guds familj. Då får du den när du säger ditt ja till Jesus och du är en kristen och Guds barn. Och då är det dags att spänna på sig sanningens bälte. På samma sätt som bältet håller ihop din likklädnad så håller sanningen ihop ditt kristna liv. Jag är sanningen, säger Jesus. I allt han sa och gjorde så där ser vi vad sanning är. Men sanningen är också att han vet allt. Det går aldrig att lura eller ljuga inför Gud. Han vet ändå sanningen om oss. Sanningen, det är både sanningen om Gud. Vem han är och hur han är och sanningen om oss själva. Vem är jag inför en helig Gud? Jag är otillräcklig. Jag är vad Bibeln kallar en syndare. Men som Guds barn är jag benådad. Jag är befriad och upprättad. Och när du iklär dig Kristus, då kommer sanningen att prägla ditt liv. Du kommer att sträva efter att leva sant, tänka och handla och tala rätt och riktigt. Ett sant och vaket sinne kan också lättare avslöja lögner som florerar runt oss. Och lögn har vi runt oss på olika nivåer och sätt. Det är alla fula knep, det är gråzoner, det är fiffel. Ja, vi nästan vänjer oss vid att det är så. Allt förtal av enskilda personer och grupper. Och så de stora livslögnerna som leder människor bort från tro in i tvivel. Det är viktigt att sanningens bälte är oskadat när du går ut i strid. Minsta lögn gör ett hack i ditt bälte. Och det förtal som kanske kommer över dina läppar åstadkommer ordentlig skada på ditt sanningsbälte. Att tiga med sanningen kan också vara en lögn. Att inte sprida evangeliet om Jesus Kristus Det är att stödja den lögn som världen bygger på. Nämligen att människan är både sin egen och världens herre. Om någon del av sanningens bälte skulle gå sönder och behöva tas bort, så räcker den inte sen runt dig. Och den mister sin funktion att hålla ihop din livklädnad, alltså ditt kristna liv. Skulle någon del av bältet vara skadat eller saknas, så ska du gå och få det lagat. För du måste ha det helt, eftersom du nu ska fästa nästa del i rustningen vid det. Och nästa del är rättfärdighetens pansar. Att strida utan pansar, det är nästan dumt att misslyckas. För det skyddar ju bland annat själva hjärtat som uppehåller livet. Och därför är ju hjärtat också den centrala angreppspunkten för allt som vill skada oss. Men den som kan bevara sitt hjärta rent och oskadat har vunnit mycket gott i livet. Materialet i detta pansar är alltså rättfärdighet. Ett svårt ord. Och ännu värre blir det kanske när vi säger att det fullständiga namnet är Jesu rättfärdighet, inte vår. Att jag blivit förlåten, upprättad och helad betyder inte att jag plötsligt är perfekt. Den som är perfekt är Jesus. Och nu står han mellan dig och mig och mellan mig och Gud. Och jag får tillgodoräkna mig hans helighet och hans rättfärdighet, trots att jag inte förtjänar det. Den rättfärdigheten och den gåvan, den ska du nu vända upp mot det som vill angripa ditt hjärta. Ibland kan det vara din otillräcklighet, din litenhet här i världen, dina sår, kanske din bitterhet. Men du är älskad och värdefull i Guds ögon. Ibland kan det faktiskt vara det motsatta som gör oss illa. Jag klarar mig själv. Jag behöver inte Gud i det här. Och jag är väl lika god som någon annan. Kanske bättre. Alltså högmod. Men kom ihåg att ett pansar som är gjort av egen rättfärdighet, det är lätt att sticka hål på. Det finns många svaga punkter. Det är bara Jesu rättfärdighet som håller för angrepp. Fortsätter vi texten så kommer vi till villighetens skor. En soldat som försöker strida utan skor, han klarar sig inte så länge. Fötterna blir umma, de blir såriga. Det finns taggar och stenar. Och han tvingas att sänka blicken för att se vad han sätter fötterna, och då missar han angreppen. Går du utan skor i oländig terräng, då blir du lite ängslig och försiktig. Och därför kan vi börja med att slå fast att vi behöver skor. Men du kan inte skydda dig med vilka skor som helst i livets strid. Det måste vara villighetens skor. Ovillighetens skor, de ger irritation och skavsår. Ibland kan det faktiskt utvecklas till blödande sår. Råmaterialet, lädret i de här skorna, heter fridens evangelium. Och den förädlade produkten, alltså det mjuka skinnet, heter villighet. För när du upplever den tryggheten och friden som evangeliet ger dig, då föds en villighet att leva och fungera som Gud vill. Modellen och passformen på de här skorna behöver du inte bekymra dig för. Det ordnar Herren. Skorna görs helt individuellt efter dina egna mått. Så du får just de små eller stora uppdrag som passar dig. Och det är viktigt. För lånade skor passar aldrig perfekt. De glappar och skaver och kan se lite skeva ut. Så Om du är barfota eller bär lånade skor kan du inte försvara dig på ett effektivt sätt mot allt som angriper dig. Ta på dig villighetsskorna, dina skor som ska hjälpa dig att tjäna Gud på just ditt sätt. Framför dig ska du hålla upp trons sköld. Och materialet i den, det är ju beprövat i årtusenden. Det är ju helt enkelt tro. En fast tro på Guds ständiga närvaro, hans löften, hans hjälp och omsorg. Det är nödvändigt att hålla upp när fienden anfaller med sina pilar. Dessa pilar är inte bara brinnande som det står i texten, utan de är preparerade med gift. Det vanligaste giftet är nog tvivel. Och här är de små pilarna farligast. Stora, rejäla pilar som tvivel på Guds existens, de är kanske lättare att klara sig undan och ducka för när man har upplevt Gud. Men de små, de som gör att du tvivlar på att Gud bryr sig om dig just idag, att han har goda gåvor till dig, att han verkligen hör din bön. Det kan vara svårare att hantera när tvivlet sätter in. Men vi har möjlighet att hålla fast vid Guds löften i tro. Det finns förstås flera giftsorter på pilarna, men jag ska bara ta ett. Träffas vi av det som heter sömngift, då blir vi avtrubbade och märker inte när de andra pilarna kommer. Den som går i dvala kan varken skydda sig själv eller andra. Och du måste vara beredd på anfall från oväntat håll. För fienden är specialist på angrepp bakifrån. Och också från höjder där du minst anar det kan ett anfall komma. Och det kan ge en besvikelse som gör extra ont när den träffar. Så vänd aldrig fienden ryggen och låtsas som han inte finns i en övermodig tro på din egen säkerhet som kristen. Den som nonchalerar att angrepp och pilar finns blir ett lätt byte. Den var hela tiden beredd att hålla upp trons sköld som en barriär mot tankar och känslor som vill dra dig bort från Gud, bort från trons vila och det eviga livet i Gud. Så kommer vi till huvudet. Det är ju den viktigaste kroppsdelen på ett sätt, för det är ju där själva ordercentralen finns för allt vad vi företar oss. Och därför ska du alltid ha frälsningens hjälm på. Lev i din frälsningsglädje. Påminn dig dagligen vilken fantastisk nåd du har fått ta emot genom Jesus Kristus. Gemenskap med Gud själv genom den heliga ande och ett evigt liv. Hjälmen skyddar också ögon och öron. Det är bara allt för många pilar som vill träffa oss den vägen. Och kanske går vi allt för ofta med visiret uppdraget och släpper in så mycket som egentligen inte är bra för oss. För hårdare strider så behöver vi en hårdare och kraftigare hjälm. Så låt Gud förstärka din hjälm genom det vi kallar helgelse. Tillåt honom att tala till ditt inre. Tillåt honom att korrigera dig och leda dig så du mognar och växer som kristen. Sätt en ära i att hålla hjälmen blank. Låt det inte bli några fläckar på den. Putsa den helst varje dag genom bön och bibelläsning och gemenskap med andra kristna. Blir hjälmen skadad i striden, se genast till och få den lagad. Ibland kan det faktiskt behövas en ny hjälm. Men gå till Herren för rustningskammaren och hör vad han säger. Så återstår en viktig sak, vapnet. Och därför så står det, grip andens svärd. Du kanske kan komma undan med livet i behåll i en strid utan vapen, men aldrig vinna en seger. Det vapen som du som kristen får är Guds eget ord. Den helige ande påminner dig sedan om de ord du har tagit in i dig så att du kan använda dem i rätt stund. Och låt inte ditt svärd rosta. Rosten förstör skärpan i äggen. Se därför över svärdet varje dag. Putsa och slipa på det genom att läsa din bibel och njuta av ordet. Ditt svärd ska vara så blankt att det blixtrar. För det ska ju reflektera himmelens ljus och välsignelser. Och lär känna svärdet så det ligger väl i handen och blir ett med dig själv. Först när ordet blir en del av ditt liv kan du bruka det rätt. För andras och din egen räddning. Bönen är också en viktig del av vapnet. För den utgör själva fästet på vapnet. Genom bönen sätts de himmelska härskarorna i rörelse för vårt beskydd och försvar. Det är som att bygga upp en mur mellan oss och fienden. Antingen angreppet kommer utifrån eller inifrån oss själva. Detta är den rustning som Herren har gett oss. Allt detta har vi i Jesus Kristus. Och därför uppmanas vi på ett annat ställe i Bibeln att ikläda oss Kristus. Jag kan ta upp den andra bilden. Är det så att det är någon del i din rustning som behöver ses över? Eller har du aldrig vågat ta emot den? Vänta inte då, för angreppen pågår och striden är ju på gång. Utan gå till Herren och ställ till rätta allt med din rustning. Sen kan du gå vidare i Jesu namn och veta att du står på segrarsidan. Ska vi be?
Jag ska försöka bara göra en liten avrundning på det här genom att ställa dig fyra frågor. Utifrån det här, vad är det vi slåss för? Vad är det vi slåss emot? Vem är det vi slåss tillsammans med? Och vad ska du göra i den striden? Vad är det vi slåss för? Vad är det vi slåss emot? Vem är det vi slåss tillsammans med? Och vad ska du göra i den striden? Första punkten och första frågan här då. Vad är det vi slåss för? Guds ursprungstanke med hela skapelsen är ett gigantiskt ord som vi har gjort lite till hej hej, eller ibland när man är i en pingstkyrka så hälsar man varandra med frid. Men i den judiska kontexten så är det inte bara att de hälsar varandra med frid, utan de önskar varandra frid långt mycket mer än vad just frid betyder i den svenska kontexten. Frid i judisk mening är ordet shalom. Ett oerhört vackert och viktigt ord. Judendomen hade egentligen bara ett sånt här storord för att beskriva dessa bättre dagarna. Vi har översatt det med frid och ibland med fred. Det innebär en kommande dag då hela skapelsen ska återupprättas och bli helt hel igen. För judarna var förhoppningen om det här shalomet insvept i en frälsare som måste komma, och hans ankomst skulle öppna dörren till denna fullkomliga frid och fred. När Jesaja och Jeremia pratar om det så målar de upp bilden av att lejon ska sova med lamm. Det var bilden av den totala, den ultimata shalom som vi pratar om här nu. Och i förra veckan så visade vi en väldigt kladdig PowerPoint. Vi kan slänga upp den lite kort igen, för att våra liv är på en tidsaxel. Vi har vårt liv här och nu, den nuvarande tidsåldern, kan bläddra. och dess slut. Och vi lever här på jorden, men det finns en kommande evig tidsålder som har med himlen att göra. Och knutpunkten är Jesus Kristus när han kommer med Guds rike till vår tid. Då inträffar någonting, om vi bläddrar igen så kan ni få se att då inträffar framtiden. Så framtiden kommer i Jesus oss till mötes. Och det här låter lite snurrigt och snöigt, men det viktiga är då att i framtiden så pratar vi om helhet och fullständig shalom. Så det som händer när vi ber tillkommer ditt rike, ske din vilja, är att vi påskyndar framtiden. Så att den inträffar här och nu, och vi sa förra söndagen att blixten kan faktiskt slå ner ibland. Så vi längtar och väntar efter framtiden och säger kom med mer av den här och nu. Därför att det vi ser är att framtiden är fullständigt och total shalom. Och det är vår strävan. I julevangeliet läser vi två verser som vi ska ta med oss idag här. Det är Lukas evangeliet kapitel 2, vers 13 och 14. Det är herdarna på ängen. Det är änglarna på himlen. Och så står det, och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Tänk dig om du är Gabriel. Du säger åt änglaarmén att grabbar, imorgon ska vi putsa, eller idag ska vi putsa skölden, för imorgon så ska vi ut på uppdrag. Och man har putsat i en all evighet och hjälmen är liksom alltid i ordning. Och sen så, vad är det vi ska göra nu då? Ja, vi ska sjunga. Ska vi sjunga? Ska vi inte strida? Nej, vi tar den där låten som vi har övat på i all evighet. Blir det ingen strid alls? Nej. Vad ska vi då med sköld och svärd och spjut och lans? Och... Nej, vi ska bara vara stridsklädda. Och stridsmundering och sen ska vi sjunga om frid. Okej, okay. Märkligt Gabriel. Vi ifrågasätter inte din vilja men vi undrar hur du tänker. Och så hänger de på oss och frågar någon på vägen. Vart är det vi ska? Nej, vi ska ut på ängarna. Det är tydligen några herdar som behöver höra det vi gör och säger nu. Jag bara gillar att det här är julevangeliet. De viktiga orden är en stor himmelsk här. En stor himmelsk här. Och det nästa de ska göra är att ära i höjden åt Gud och på jorden shalom. På jorden shalom. Så att det här är på något sätt, vad är det vi jobbar för? Vilken riktning är det vi har? Vi eftersträvar Guds inbrytande i tillvaron. Inte bara Guds inslag utan Guds nedslag i våra liv, i andras liv och i familjer och i samhällen. Därför att Guds shalom är det som förändrar. Och så småningom också förvandlar då. Så nästa fråga, vem är det vi slåss emot? Icke-shalom. Alltså kaosmakterna. Alltså det som står emot Guds goda vilja. Det som står emot Guds väsen. Och ytterst så pratar vi om djävulen och ondskan och demonerna och andemakterna. Men om det blir ett för stort språk för dig, tänk att du kommer med godhet. Och godhet alltid vinner. Att godhet på något sätt i sitt väsen har triumf på hand. Så trots att djävulen trodde på fullaste allvar att nu besegrade jag Jesus, så visar godheten att, ja, förvisso 3 dagar, men inte mer än så. Därför att godheten övervinner alltid. Och Guds shalom är inte begränsat till bara det här livet, utan det är evigt. Andra Korinthierbrevet 10, vers 14. Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte till den här världen, utan jag får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader. Hörde ni att Nanna var inne på frälsningens hjälm? Det är alltså viktigt vad jag tänker. Det är alltså viktigt att jag letar efter shalom i de situationerna jag kommer till. Lyssna här vad shalom lite grann betyder under ytan nu då. Strongs konkordans säger, eller definierar shalom så här. Fullständighet, helhet, hälsa, fred, välfärd, säkerhet, sundhet, lugn, välstånd, fullkomlighet, fullhet, vila, harmoni, frånvaro av agitation eller osämja. Nu, hörni, det är helt crazy. Det är inte bara så där att vi önskar varandra frid, broder, i gudstjänsten. Utan shalom är ju oändligt många grejer. Och många viktiga grejer som Gud längtar efter att vi ska leva i. Fyra snabba nu då här. Vi bläddrar igen så kan ni få se. Shalom i själen. Shalom i anden. Och en fysisk shalom och en relationell shalom. Alltså först den mentala känslan av oro, rädsla, min självkänsla, hopplöshet eller depression, ångest och förtvivlan. Det är bara några av de känslorna som faktiskt kan förgifta vår strävan efter shalom. Då kommer Kolosserbrevet 3:15 och så säger hon: låt Kristi frid råda i era hjärtan. Otroligt vackert och viktigt. Låt Kristi frid råda. Alltså, sätt någonting först. Någonting som går att sätta sin lit till. Till skillnad mot alla de här andra känslorna som hänger och slänger och svajar och gungar. Låt Kristi frid. Alltså, leta inte efter min egen inre, utan ytterst är det hans frid som förvandlar här. Andlig shalom, det är väl den som vi har lättast att ta till oss, tror jag. Andra Korinthierbrevet 5:18. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss shalomtjänsten. Försoningens tjänst. Det här är väl den mest klassiska av alla de vi predikar i kyrkan. Inte bara på söndagar, utan när Billy Graham har sina kampanjer så är den stora frågan: har du frid med Gud? Det är den andliga friden. Och det är på något sätt där allting börjar. Det är där allting avgörs. För att utan den friden med Gud så kommer inte friden med andra. Eller inte ens med mig själv jämt. Så jag behöver inte bara söka utan faktiskt ta emot den andliga shalom, som inte bara är en engångsupplevelse att jag blev frälst det och det datumet, utan att jag ständigt påminner mig om att den Gud jag följer, han är inte bara härskarornas Gud 278 gånger i Bibeln, för det är han, utan Jesaja 9 säger att han är fredsförste. Alltså, förste har ju med strid och krig att göra. Och fredsförste har med shalom att göra. Detta har vi redan läst i Lukas evangeliet och det här är jätteviktigt. Därför att armén var taggad till tänderna att nu ska vi strida för Guds vilja. Och så säger Gud: sjung. Det är striden där. Så lovsång och tillbedjan skapar plats, skapar rum, ger utrymme för Gud att på något sätt bereda shalom i mitt liv, i relation till mig själv, men också i relation till andra då. Fysiskt shalom, det välbefinnandet, det är väl egentligen den mest kvantifierbara aspekten av shalom. Att jag mår bra i min kropp, helt enkelt. Ett av orden för shalom är att när jag önskar någon annan shalom är att jag önskar dig frihet från kamp eller frihet ifrån smärta eller frihet ifrån axelvärk eller vad det nu kan vara. Och att det på något sätt i det här tänket finns en önskan eller en längtan om helande. Att vi önskar varandra frid innebär att vi önskar varandra Guds helande shalom. Så det är ingen tillfällighet att gymmen varje nyår går ut med såna här reklamkampanjer om att vi helt enkelt faktiskt behöver må bättre i kroppen. Den sista relationella shalomen då. Efesierbrevet 2 och 14. Till han är vår shalom. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Och lyssna här då, Jeremia 29:7. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den så går det väl för er också. Det här är ju spännande. Att shalom inte bara har med mig och mitt att göra. Eller min privata personliga relation till Gud. Utan min privata personliga relation till Gud vill skapa frid i relation till samhället. Till människor, till grannar, till vänner, till släktingar, till arbetskollegor och också då till liksom mänskligheten i stort. Här blir ju vårt uppdrag ännu mer intressant när det faktiskt inte är bara vår privata kurs vi går, utan vi tror att vi på fullaste allvar kan få vara med och förändra och förvandla. Vi kan bläddra igen. Huvudstriden är alltid i huvudet. I första Mosebok kapitel 3 och vers 1. Och nu pratar vi verkligen början av Bibeln. Det här är de absolut första grejerna som händer. Och ormen frågar, har Gud verkligen sagt? Och så har vi, vinsten går alltid till den som svarar. Och nu har vi Matteus 4 och 4. Där Jesus frästas av djävulen i öknen. Och nu pratar vi årtusenden senare. Samma problem, ifrågasättande av vem är Gud? Vem tror Gud att han är? Och då svarar Jesus, precis som vi också behöver lära oss att svara. Där Jesus säger, det står skrivet. Inte bara att jag själv känner att jag tycker nog att du är dum, djävulen. Och jag tycker du kan gå nu, utan Jesus refererar till något långt mycket större, något långt mycket tydligare och starkare, och så säger han, jag ställer mig på den här boken. Jag utgår från vem Gud är och vad Gud har sagt. Och Jesus ger oss ett oerhört bra exempel att följa. Nu då, vem är det vi slåss med? Det är nästa fråga. Vi får ett bibelord på det. Det är Romarbrevet 16, vers 20. Märk väl att det här ordet shalom är tillbaka igen. Fridens Gud ska snart låta Satan krossas under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla. 1989 var min pappa i Rumänien och gjorde en missionsinsats, och de hade beachmöten och predikade evangelium och kallade rumänska ungdomar till världsmission. Så några spelade volleyboll, några badade och några kastade frisbee och några hade bibelstudium. Under en hel dag så switchar de här fyra grupperna. Så nu badar ni istället och nu kör ni volleyboll och så har vi bibelstudien. Så på en hel dag hade alla fått höra samma bibelstudien av den enkla anledningen att KGB var på dem som hökar. Så för att göra det här så tydligt som möjligt så gjorde de det så synligt som möjligt för att det skulle se osynligt ut. Natten innan sista bibelstudiet så pratar Gud med min pappa på något sätt, jag vet inte. Han får känslan av att imorgon måste jag undervisa det här. Så han predikar den här texten och delar det här med de här rumänska ungdomarna som blir jättebesvikna. Och säger: Ingmar Martinsson, här kommer du ifrån västvärlden. Du åker tillbaka med flyget imorgon till ditt fria land där du kan få kunna fritta, du kan få predika och proklamera hur mycket du vill. Om vi gör det du säger i den här texten så åker vi in hela bunten. Du kan åka hem igen. Så hördes de inte av på ganska länge. Det här var sommaren 89 och annandag jul. Så tror jag att en del av er minns att Ceausescu, den rumänska diktatorn, blev skjuten på en bakgata. Samma eftermiddag så faxar de här ungdomarna till min pappa. Och istället för ett långt brev så är det bara stora bokstäver och så står det: Ingemar, we are free. Så att fridens Gud ska snart låta Satan krossas under era fötter. Det vi har att göra i det här uppdraget är att förstå: vem är det vi slåss tillsammans med? Fredsfursten i Jesaja 9. Så vårt uppdrag är inte i första hand att komma med krig, utan vårt uppdrag är att komma och proklamera den här friden som övergår både förstånd och förnuft. Så frågan då, den sista frågan innan jag ber här nu: vad ska du göra i den här striden? Andra Timoteus brevet 4 och vers 7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Vad ska du göra i den här striden? Helt enkelt kämpa den goda kampen. Låt inte ondskan för en sekund tro att han har övertaget, för det stämmer inte. Det kan se till synes ut så. Men jag höll på att säga, Jesus fnissar ytterst åt det där. Och vet att på söndag blir uppståndelse igen. Så ondskan har inte övertaget. Utan fortsätt att kämpa den goda kampen. Och Romarbrevet 13 och 12. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar. Och frågan till dig, vad ska du göra i denna striden, är: ta på dig ljusets rustning. Och det har egentligen Anna gjort eller sagt åt er här idag. Så vi tar andra Korinthierbrevet 6 och 7. Vad ska du göra i denna strid? Iklädd dig sanningens ord, Guds kraft, med rättfärdighetens vapen, både till anfall och försvar. Frälsningsarmén fick på fullaste allvar en fråga för bara något år sedan. Är inte det där lite förlegat? Ska ni inte byta namn nu? Personen menade att det här känns väl väldigt otidsenligt. Och då svarar en frälsningsofficer: jag möter ständigt på ondska i olika skepnader, form av fattigdom, ensamhet, misshandel, maktmissbruk, självmordstankar, missbruk och droger. Listan skulle tyvärr kunna göras lång. Vårt uppdrag som frälsningsarmé är att så länge ondskan finns i dess olika former så vill vi kämpa, vi kommer att kämpa med kärlekens vapen. Så även om vi inte är frälsningssoldater så är vi frälsningssoldater, även vi på Nimbus. Även om vi är med i Ekumeniakyrkan så fortsätter vi den goda kampen här. För barnens hälsa i vår kommun. För flyktingpojkarnas rätt att få stanna. För romernas rätt till en drägligare tillvaro både här och i Rumänien. Vi flyttar fram positionerna tillsammans med alla vännerna i Altea, Benidorm. Vi går på gudstjänst. Vi firar nattvard, vi sjunger lovsång och vi vet att bön och tillbedjan är en maktfaktor i all vår kamp för Guds stora shalom i vår värld. Vi är fortfarande frälsningssoldater, vi med. Så nu ber vi.